så får vi upplyfta våra hjärtan till Gud och ta emot honom när han kommer till oss i sitt heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt andra kapitel: när tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren, och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel, och ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet, utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När det fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände det till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Varsågod och sitta. Kära församling, gott att få vara här igen. Kära webblyssnare, gott att du får höra mig. Kanske är lite pretentiöst att säga. Jag kan inte se dig, men det är fantastiskt gott att du finns med här också. Jag var inte med här förra veckan. Jag var ju på Jespers prästvigning som vi bad för tidigare. Inte prästvigningen, men för Jesper. Och det gjorde att jag inte fick med mig förra veckans runda. Så därför tänker vi att det var väl alldeles självklart att köra repris på röd matta, godisutdelning och den där typen av självklara saker för att hälsa hedersgäster som er och Herren själv välkommen hit i kyrkan. Ny tid, lite nya strukturer i alla fall bakom kulisserna och under huven för gudstjänsterna. Men Herren är och förblir densamme. Det här med tid förresten. Jag läste igår från Plinius den yngres brevväxling med kejsar Trajanus. Det är ju 111-113 de åren, så det är rätt länge sedan. Men där, som är en av de första källorna utanför kristna grupper om kristna, så slås det fast att de kristna firar gudstjänst och är färdiga innan soluppgången. Och nu går solen upp ganska sent här. Så här års. Men det är fortfarande att om vi skulle vara färdiga med en gudstjänst, med bönen, nattvardsfirande och gå hem, och sen går solen upp, det är inte synd om oss som har bilar och klockan är 10. Har man inte körkort så är det fortfarande inte synd om oss, för klockan hinner fortfarande bli 10. Så jämfört med dem i betydningen på den tiden så har vi sovmorgon. Nog är det så. Men det ska bli gott att få se vad det här tar vägen med att jobba på ett lite annat sätt med team för gudstjänsterna. Och det känns jättekul med barnkyrkan att det kan fortsätta med 2 grupper. Be gärna vidare för de ledarna där. Så det är en stor fröjd och det är mycket som är väldigt positivt här. Det tackar vi för. Idag firar vi kyndelsmässodagen. Och egentligen så är det ju inte kyndelsmässodagen idag, utan som vi alla vet om, eller som alla snart vet om, så är kyndelsmässodagen egentligen alltid den 2 februari. Anledningen till att vi firar idag är att arbetslinjen gällde redan under Gustav den tredjes tid. För att folk skulle jobba mer så drog han in en 10 helgdagar år 1772. Så att det här med att politiker och makthavare lägger sig i kyrkans inre angelägenheter, det är inget nytt. Det förekom före dess, det förekom då och det förekommer nu. Och i vissa fall så får vi lida av konsekvenserna än idag. Men vi firar kyndelsmässodagen idag. Men vill du uppmärksamma lite extra på tisdag, kanske unna dig själv en tårta eller en löptur eller något annat lämpligt. Så kom då på, ja det är kyndelsmässodagen idag, det ska vi fira med att göra någonting roligt. Det är en bra idé. Vi firar idag och vi firar att Jesus efter sin födsel i enlighet med lagens bud bars fram i templet. Det är ett tecken på just det är ett tecken på befrielsen ur Egypten. Det kan vi läsa om i Andra Mosebok kapitel 13. Att allt förstfött av mankön skulle helgas åt Herren. Offras åt Herren om det var djur eller helgas åt Herren som en rituell friköpning om det var ett människobarn. Dels är det också det att Maria efter sin förlossning ska frambära ett offer, ett tackoffer och ett syndoffer. Och i lagen, Lukas anger bara att det handlar om duvor, men i lagen, det kan vi läsa om i tredje Mosebok 12 för den som tycker att det är kul, så anges det att det är frågan om ett lamm och en duva eller två duvor för den som inte har råd. Jag har inte koll på vad lammpriserna, hur de låg i Jerusalem på den här tiden, men rimligt kan man tänka att de var inte de rikaste i samhället om de köpte två duvor. Så där har vi någon slags bakgrund. Josef och Maria med Jesus på väg till templet. Scenen är klar. Och i det drama som vi nu möter så är det fem personer som förekommer. Fem personer som kanske inte har något självklart att säga till var och en av oss, alla dessa fem. Men jag tror att de här fem sammantaget har mycket att säga, utmana och uppmuntra oss var och en som sitter här just nu. Först har vi Josef. Han är väl den som är mitt emellan i ålder kan man gissa här. Han säger ingenting. Han bara gör saker och får det gjort på ett bra sätt. Och i Bibeln, det vi kan läsa om Josef, så är det genomgående det att det inte är så där jättemycket snack, men det är vansinnigt mycket verkstad. Han får saker gjort. Han är en lyssnare. För att citera påven Johannes Paulus den andre som skrev om den heliga familjen, så är Josef ett utmärkt exempel på en antipatriarkal hållning hos en man. Inte en härskare utan en lyssnare. Jag tycker det är ett väldigt skönt citat. Han fick fostra, han fick bära, han fick lära Jesus. Både lära Jesus att gå på toaletten vid behov. Och definitivt att snickra och spåna. Eftersom Josef försvinner ur bilden, troligtvis av ålder, någon gång. Men det är inte före Jesus har fyllt 12 då han är i templet. Och de av er som har barn som har blivit 12 år vet ju om att man hinner lära ungar en del på den tiden. Josef lär oss det att det är möjligt att verka utan att synas. Det är inte bara Wallenbergernas affärsordspråk. Det handlar också för oss idag att det är möjligt att verka utan att synas. På bokbordet nu finns det en bok som Peter Halldorf, hans son Joel Halldorf, har skrivit som heter Trons vittnen. Som är en daglig läsning med personer ur den kristna historien. Och en av de som finns med där är Carl-Olof Rosenius som är en av de tidiga ledarna för EFS. Och en av 1800-talets viktigaste svenskar alla kategorier. Och då hänvisar jag till disputerade historiker som inte är kristna när jag säger den saken. Jag kan ge kapitel och vers på det sen om någon är intresserad. Men när han dog 1868 så en av hans vänner skriver ett brev till en annan vän. Och de citerar det i den här boken Trons vittnen. Och där står det: Vem av alla de här som har bråkat med honom och bekämpat honom under hans liv av kyrkliga dignitärer och politiska makthavare, vilka av dem kommer vi komma ihåg om 50 års tid? Men vi kommer att komma ihåg honom för det han gjort för Guds rike. Och det är helt sant. Det är fackhistoriker som känner till de politiker, journalister och i vissa fall tyvärr också präster och biskopar som stred mot den inomkyrkliga väckelsen i mitten på 1800-talet. Medan hyggligt allmänbildade människor, i alla fall 50 år senare och fortfarande idag, har något så när koll på det. I mycket större utsträckning. Den som strider mot Gud riskerar med stor sannolikhet att glömmas bort. Även om man är den som är störst i jorden och visar sig vara minst på jorden. Den som syns mest för sin samtid är inte alltid den som får rätt. Och det viktiga är det vi gör. Vad betyder det inför Gud? För mig som har barn med särskilda behov. Alla barn har väl särskilda behov. Men Josef är ändå en figur och ett föredöme som för mig blir väldigt viktig. För Jesusbarnet måste ha varit aningen speciellt jämfört med alla andra barn. Jag kan tänka mig att Maria får en liknande bit för mödrar med mer än lovligt besvärliga eller handikappade eller på andra sätt speciella barn. Att hur är det att vara förälder till någon som inte är helt självklar? Eller helt standard? Josef löste den uppgiften han fick av Gud med bravur. Utan att lämna särskilt mycket snack efter sig. Jag vet inte om du känner igen dig, Josef. Om det är någonting som du kan känna igen dig i. Att vara en som gör saker, som får saker gjort utan nödvändigtvis prata. Som är en praktiker och som är gissningsvis av den tidiga kyrkans vittnesbörden lugn och stadig klippa. I så fall så är du i gott sällskap. Därför att Josef visar på att det definitivt går att leva ett fullgott kristet liv som, där man verkar utan att synas. Sen har vi Maria. Hon som alla släkten prisar, eller i alla fall ska prisa salig. Kan vara lite känsligt i våra sammanhang, men då har vi både Luther, påven och Bibeln mot oss. Så jag tänker att för den något ovanliga men dock treenigheten så är jag beredd att ge Maria rätt. Maria som på ett alldeles särskilt sätt fick bejaka Guds kallelse. Och hon fick av Symeon höra några väldigt speciella ord. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det komma ett svärd. Maria fick om inte annat sin beskärda del av dessa profetiska ord vid korset. För ingen förälder vill se sitt barn dö. Vi anser det med rätta vara fullständigt onaturligt när föräldrar begraver sina barn. Tvärtom må vara smärtsamt och sorgset, men det är tingens ordning att barn begraver sina föräldrar. Men att föräldrar begraver sina barn, det är inte så det är tänkt att vara i alla fall. Maria är en av dem som fått vara med om det. Och då får vi minnas att vårt lidande, det som vi har varit med om, det är någonting vi får bära fram till Gud som ett offer och få sammanfoga det med Kristi lidande. Vi tar en liten gallup här. Upp med en hand alla ni som någon gång i livet, stort eller smått, ett tillfälle eller fler, gjort något fel mot någon annan människa. Okej, ta ner händerna. Vi kör en ny gallup. Upp med en hand alla ni som någon gång eller fler, stort eller smått, upplevt att någon annan människa gjort fel mot er. Ni ser, vi är inte bara syndare. När Kristus kommer med sin dom så står vi inte bara på de åtalades bänk. Vi är också målsägande. Vissa av oss handlar om småsaker och för vissa är det mycket stora och allvarliga saker som vi utsatts för. Det lidande som vi har drabbats av, stort eller smått, det kan vi få ge till Kristus. Och vi kan få göra det i väntan på hans rättvisa dom. Vårt lidande hör ihop med hans. Och likt Maria så har vi inte bara del i Kristi seger. Vi har också del i hans lidande. Och så kommer Symeon. Vi vet ingenting om honom. Det finns gissningar till att han mycket väl skulle kunna varit en präst utifrån det agerande han har mot Josef och Maria. Möjligen det. Han hade fått löftet att inte dö för han med egna ögon sett den som alla hoppades på, alla trogna hoppades på, Guds frälsare. Och han såg barnet, han tog det i famnen och välsignade det. Och det här är ju precis i linje med vad Jesus gör i Markus 10. När föräldrar kommer med barn och han tar upp dem i famnen, lägger händerna på dem och välsignar honom. Så Symeon blir alltså en förebild och föregångare, inte bara till Jesus, utan också, Jesper, nu får du lyssna noga, till oss präster när vi döper barn. Så är det inte bara, vi gör det på Jesu befallning och likt Jesus, men vi har också Symeon som föregångare. Och det är inte så konstigt. Malak är den sista profeten i Bibeln. Johannes döparen är den som står precis i skärningspunkten mellan det nya och gamla förbundet. Men Symeon och Hanna, som jag snart ska ta om, är också en profetisk tjänst utifrån det gamla förbundets spelregler. Och precis som så många andra exempel i det gamla förbundet, David, Jesaja, Josua, som får vara föregångare till Jesus på ett eller annat sätt. Och får vara hintad om vad som komma skall. Symeon brister ut i jubel. Och tackar Gud för att mina ögon har skådat frälsningen som du berättat åt alla folk. Och jag tänker Symeon, han kan påminna oss om flera saker. Och där en väldigt viktig är detta, att Guds löften går i uppfyllelse. Vi kan skrävla till höger och vänster och prata stort och brett. Eller för den delen vara livrädda och leva i fruktan därför att Gud har lovat oss någonting. Kanske utifrån Bibeln, kanske utifrån ett specifikt personligt tilltal. Och vi är rädda för att löftet inte ska gå i uppfyllelse. Så att det som var tänkt att bli en uppmuntran för oss, i själva verket att vi vrider till det 90 grader fel och att det bara blir ett orosmoln. Men med Symeon så får vi komma ihåg, med honom och med alla andra, det är att Guds löften går i uppfyllelse. Och jag tror att det finns de av oss här idag som på ett särskilt sätt behöver komma ihåg det. Guds löften går i uppfyllelse. Guds ord består. Det var Symeon. Så kommer Hanna in, den enda av dem som har en specificerad ålder förutom Jesus. Jesus är 40 dagar gammal, Hanna är 84 och några dagar gammal, 84 år. Så att det är ett stort spann däremellan. Hanna, en fantastisk personlighet tycker jag. Och hon, precis som Josef, visar, och det är inte min huvudpoäng, men hon visar att det här med en celibatär livsstil faktiskt är möjlig. Om man skulle anklaga Luther för någonting, och det kan man få göra, så skulle jag säga att jag skulle verkligen vilja säga Jacques-Cusé, jag anklagar utifrån det faktum att en livsstil som den Hanna levde, det vill säga att efter 7 år som äktenskap i ungdomen sen leva ett liv i bön och tillbedjan, har under de sista stora delar av de sista 500 åren varit omöjliga i vårt land, i alla fall i 350 år för alla utom de allra rikaste. Därför att det har varit socialt oacceptabelt. Nu fanns det problem med korruption i klostren, men jag tror att vi fick ett överslag åt andra hållet på den biten. Och Hanna är ett gott exempel på att det inte nödvändigtvis är fel att inte leva i äktenskap. Det var nog inte fel att hon var gift heller, det är inte det jag vill säga. Men det är tacksamt och det är en välsignelse för hela Guds folk, gifta som ogifta, att det finns människor, äldre och yngre, som lägger tid i bön och inför Gud och får vara med och bära på olika sätt. Det är en stor tacksamhet var gång som vi får påminnas om det, även om påminnelsen sker i form av en begravning, att någon som har bett nu inte längre är ibland oss här. Vem tar nu upp den manteln? En utmaning. Men det finns en sak med Hanna som jag tycker är otroligt spännande och som berörde mig så otroligt när jag jobbade med det här. Det kanske är någonting annat i predikan som du fastnar för, men nu ska jag villigt öppna mitt hjärta och säga att detta var det som berörde mig och som berörde mig djupt och innerligt. Nämligen hennes släktbakgrund. Det står vem hennes far var. Och det står också vilken stam hon tillhörde. Fanuel vet vi ingenting om. Han kanske var känd i samtiden. Det vet vi inte. Men hon är av Aschers stam. Och Aschers stam, det var en av de 10 stammarna. De 10 stammarna som efter Salomos död, nu är alltså 1000 år före Jesus, kung David och sen kung som hugger huvudet av Goliat och sen kung Salomo som är vis och har för många fruar för sitt eget bästa. Men efter Salomos död så splittras Israels rike. Så de 10 av de 12 stammarna, de i norr, öppnar eget och lämnar ett rumphugget rike kvar i söder. Aschers stam var en av de 10 i norr. Och vi vet att år 722 före Kristus så invaderas, efter en invasion av Assyrien och en lång belägring, så faller Nordrikets huvudstad Samaria. Och stora delar av folket förs i fångenskap och exil och försvinner ur historien. De som finns kvar fortsätter. Det kan vi läsa om i andra kungaboken, kapitel 17. Där den dåvarande skribenten konstaterar att ja, de som lever kvar och de som har blivit förda i exil, de fortsätter att tillbe avgudar och att strunta i de bud som Gud har gett. Men någonstans längs resans gång måste ju någon ha vänt om. Någon måste ha gått ner på knä, bildligt eller bokstavligt, och bett Gud om förlåtelse och blivit upprättad. Aschers stam försvann ur historien. Men Hanna fanns kvar. Och jag tänker, det är en påminnelse för oss, så kommer jag ihåg att det är aldrig kört när vi har med Gud att göra. Aldrig, aldrig, aldrig någonsin kört när vi har med Gud att göra. För det finns ingenting som någon av dina förfäder har gjort. Det finns ingenting som du har gjort. Det finns ingenting som du teoretiskt skulle kunna göra som utesluter möjligheten för Gud att förr eller senare återupprätta det som har brustit. Aschers stam gick under. Hanna var den kanske sista resten, vad vet vi? Men vi vet att hon fanns där. Hon tjänade Gud trofast i templet. Därför att någon gång i historien innan henne så hade det kommit en punkt där det inte var kört. Om det var hennes far som hade insett sitt släktskap eller om det var många generationer tillbaka, det vet vi inte. Men vi vet att inte ens den mest förhärdade leder till en evig dom för all framtid och alla släktled som kommer. Upprättelsen är större och Guds kärlek är stor. Ingenting är kört för Gud. För det finns ingenting som inte Jesus har burit på korset. Jesus som är 100% kärlek. Som inte kan återupprättas. Det finns ingen synd som är så stor så att Jesus inte har burit den på korset. Och att tro att så är fallet är att göra Jesus mindre än vad han är. Vi kan få lägga av oss det gamla. Om vi är i en situation att vi våndas och fruktar. Och vi får komma ihåg att ingenting är omöjligt för Gud. Och om du inte bara vill ha ett tips vad bra du kan göra på tisdag. Utan om du vill ha ett skäl att fira på onsdag. Så då är det Hannas minnesdag. Och Symeons också. Det kan definitivt ha varit en tårtbit till. Ingenting är kört för Gud. Josef. Maria. Symeon. Hanna. Och så Jesus. Det är han som de alla samlas kring. Gud själv har kommit till jorden. Och är en 6-veckors bebis. Det är möjligt att verka utan att synas. Vad visste kejsaren i Rom om vad som för sig gick i Jerusalem? Att kungars kung och herrars herre var för till templet? Inte det blekaste aning. Jesus som fötts som människa. Vilket knappast är en särskilt behaglig procedur, vare sig för moder eller för barn. Var nu i templet för att bäras fram inför Gud och välsignas. Det var ingenting som Jesus behövde. Han behövde inte bäras fram inför Gud, i ty han själv var Gud. Sann Gud, sann människa, född och inte skapad av fadern före all tid. Men jag tror att precis som att Jesus döps av Johannes vid Jordan, så det att Jesus bärs fram i templet rymmer en djup sanning. Nämligen det att ingenting mänskligt är främmande för Gud. Ingenting mänskligt är främmande för Gud. Han delade villkoren för de som fanns omkring honom. Ekonomiskt var det knapert. Böner till Herren. Bönor på bordet och tallriken. Och då ingår också det att i denna tid, är du jude ska du bäras fram i templet. Du är förstfödd, du ska välsignas och du ska friköpas. När Gud i inkarnationen blir människa i Jesus, så är han inte en passiv åskådare till sin skapelse, utan han går in i dramat fullt ut. Han lever våra liv. Han dog vår död så att vi ska kunna leva. Så att Josef skulle kunna leva. Maria, Simeon, Hanna, Frank, Birgitta, Jesper, Kerstin, Johannes, var och en av oss, så att vi skulle kunna leva. Han uppstod i härlighet så att vi kan följa honom i spåren. Och inget mänskligt är främmande för Gud. Och vi får lära känna honom mer och mer för var dag. Hans kraft och hans seger. Där har vi de fem. Josef, Maria, Simeon, Hanna och Jesus. Att verka utan att synas. Att vi får dela Kristi lidande. Att Guds löften går i uppfyllelse. Att ingenting är kört för Gud. Och att inget mänskligt är främmande för Gud. Där har vi det. Och allt fokus är på Jesus. Han som lämnat ärans palatser och lägges på strå i ett stall, som det heter i Gåse göm din konung att möta, den stora salmen. Och precis som det var för de fyra runt omkring Jesus barnet då, så är det för oss nu. Jesus själv är nära oss alla, här och nu. Och vi får lita på att det löfte han gav till sina lärjungar, att det gäller var och en av oss. Jesus, som inte vid det här tillfället naturligtvis, men i slutet av sin jordiska tjänst sa till sina lärjungar, till dig och till mig, att jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är ett ord att lita på. Amen.